Ja, vi har ju varit några gånger nu i apostlagärningarna och tänkte vi skulle fortsätta där. Vi ska inte lämna apostlagärningarna, för vi tycker att det är så bra att vara där. Vi lär oss så mycket när vi får vara i apostlagärningarna. Och vi kommer göra lite utstickare, men huvudsakligen kommer jag vara i apostlagärningarna ändå idag. Och naturligtvis så kommer vi tala om den heliga ande. Det är ju apostlagärningarna, det är egentligen den heliga andes gärningar, som någon har sagt. Han är hjälparen, ledaren, läraren för oss, given oss. Och någon sa att det här med den heliga ande började i USA på Azusa Street. Men sanningen är ju att det började i Jerusalem på pingstdagen för ett par tusen år sedan. Och det är ett pågående verk. Det har liksom inte avslutats, utan det är ett pågående verk. Och det är jättespännande att Gud har börjat tala till oss som församling här. Och vad vi ska vara i den heliga ande. Platsen som är oss given. Ändå så vill jag börja i Lukas, vad Gud talade till mig om. Det är mycket som är härligt med apostlagärningarna, men vi ska ändå börja läsa i Lukas. I Lukas, det är 10:e kapitlet och vers 57. Lukas 10:57.
Nej, det finns inte. Det
finns 42.
Nio, förlåt, och 57. Vad sa du? Är det något som ligger på där eller? Den är på. Jag ska gå. Okej, så. Bättre. 9:57. Det är Jesus som är på väg upp till Jerusalem. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sa han: följ mig. Mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sa: jag vill följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Det kan låta lite tufft för oss när vi läser det ordet. Men jag tror att det är av kärlek och omsorg om oss också som Jesus säger de här orden. Att följa Jesus kostar dig allt. Det är lika bra att vi är beredda på det. Om vi har lagt ner våra liv för Jesus och vill följa honom, så kostar det oss allt. Jesus säger det. Han har inte ens någonstans att vila sitt huvud. Det är därför han säger också när han skickar ut lärjungarna: ta inte med er något på vägen. För de ska inte vara beroende av något jordiskt, utan de ska vara beroende av honom på vägen. Och så står det också i 10:e kapitlet vers 2 i Lukas: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Där är vi nu i Linköping. Skörden är stor i Linköping. Det bor cirka 150 000 människor här. Och många av dem har aldrig hört talas om Jesus. Men det kostar dig allt om du väljer att följa honom. Men det är värt det. Det är värt det. Men det kostar dig både pengar. Det kostar dig familj. Det kostar dig din tid. Att följa honom. Att verka för honom. Då finns det ingenting annat som får gå före. Då måste du lämna allt. Du ska följa honom och tjäna honom. I andra Korinther brevet 3:17 så står det så här: Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är det frihet. Idag tyckte jag vi skulle prata lite om vår bekännelse. Vår bekännelse till Jesus och till Guds ord. Jag tycker inte, men Herren har lagt det på mitt hjärta. På samma sätt som du och jag bekänner oss till Fadern och Sonen, så behöver vi också erkänna Andens herravälde. Vi har varit lite dåliga på det i Sverige. Vi behöver lika mycket tro, överlåtelse och bön för att förbli fyllda med Anden i vårt dagliga liv, som när vi tog emot dopet i den heliga Anden en gång. Vi behöver på nytt liksom ha den här överlåtelsen i våra liv, att vi lever det livet. Tungotalet eller uppfyllelsen av den heliga Ande är inte det slutgiltiga målet i vår upplevelse och erfarenhet. Utan det är faktiskt själva dörren in i det nya livet med Jesus. Det är här kraften och välsignelsen börjar, och det är det vi har talat om här. Men ni ska få kraft när den heliga Ande kommer över er, och det är det vi söker. Vi söker den kraften. För vi inser att om inte vi kan vara ett vittne med våra egna liv för Jesus, så kan vi inte heller vinna människor. Vi behöver vara vittnesbördet levande, att Jesus är uppstånden, att han lever, att han har gått före. Att vara ett vittne, det är ju egentligen att överbevisa om någonting, vi sagt tidigare. Och det är ju det, va? Att ett vittnesbörd, ett vittnesmål, det är att överbevisa om något. Och det kan jag inte göra om inte jag vet att det är sanning. Jag kan inte lägga fram en falsk lära. Det måste vara sanningen jag vittnar om. Därför är det så viktigt för oss att vi uppfylls av den heliga Ande. För att vi ska kunna gå ut och predika evangeliet för den här världen. Och vi ser, har vi sagt, när vi läser i Apostlagärningarna, kapitel efter kapitel efter kapitel. Var lärjungarna och apostlarna än gick, så var det samma sak de predikade, oavsett vem de mötte. Om det var kungar och ståthållare, eller om det var stora rådet i Jerusalem, eller om det var enkla människor, så var det ändå samma budskap de hade. Tro på Herre Jesus, omvänd er, sa de alltid. Omvänd er. Det är så viktigt med omvändelsen. Det räcker inte med att räcka upp handen. Utan jag måste omvända mig från min synd. Och jag måste med min mun bekänna min synd. Och det har vi kommit bort lite från i det här religiösa samhället vi lever i idag. Men det är väldigt viktigt att vi omvänder oss och vågar bekänna vår synd. Det man också predikade, det var alltid ordet. Det rena, klara gudsordet. Man predikade alltid Guds ord. Och man predikade om Jesu namn. Att det är kraft i Jesu namn. Det finns en auktoritet bakom Jesu namn. Det är kraft i namnet Jesus. Och detta åtföljdes alltid i apostlagärningarna. Av tecken, under och kraftgärningar. Det kan vi se. Det var så. Alltid var kraften närvarande. Och det behöver vi komma tillbaka till. När du tar emot dopet i den heliga Ande, så kanske du vet att det är ju här som striden börjar egentligen. Så länge vi inte har tagit emot kraften, så är vi ju inte farliga för fienden heller. Det betyder ju att det blir motstånd från fienden. Och det berättas om i Lukas att Jesus själv hade ingen sammandrabbning med fienden förrän efter dopet i den heliga Ande. Det står att han fördes av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Jesus var nu uppfylld, fylld av den heliga anden när han gick ut i öknen. Han var fylld av den heliga anden. Men så står det i Lukas 4:14 att Jesus vände i andens kraft tillbaka till Galileen. Därför att han hade kommit in i den fulla kraftens tjänst. När han hade varit där ute i öknen. Han hade fastat utan mat och vatten i 40 dagar. Han hade mött och besegrat djävulen. Och det fanns bara ett enda vapen som han använde. Och det var andens svärd. Som är Guds ord står det talas om i Efeserbrevet 6:17. Att andens svärd, det var det han använde i striden mot fienden. Det gick till och med så långt så att Satan började citera ordet för Jesus ut i öknen. Men det enda Jesus sa var, det står skrivet. Det är skrivet. Han mötte fienden med andens svärd som är Guds ord. Det är skrivet, därför att det är kraft i Guds uttalade ord. Det är något speciellt med Guds ordet. Det är en kraft som inte liknar någon annan. Det skrivna talade Guds ordet, det är kraften som får fienden på flykt. Och här ser vi hur oerhört viktigt det är också för oss. Paulus säger ju att vi ska ikläda oss hela Guds vapenrustning. Så att inte vi har någon glipa i rustningen. Så att inte fienden kommer åt oss på något område. Utan att vi har hela rustningen. Allt ifrån frälsningens hjälm. Rättfärdighetens pansar. Sanningens bälte. I redvillighetens skor. Trons sköld och andens svärd. Allt detta ska vi ha på oss med rustningen. Så att inte fienden kommer åt oss. Och det ikläder man sig under bön. Och det här är vad Guds ord säger. Det är så viktigt att vi är fyllda av Guds ord. För den helige ande tar ordet som finns inom oss och använder det som det skarpa, tvegade svärdet när fienden kommer. Hjälparen, den helige ande som du har fått, bor i dig. Och då tar han det som finns i dig av Guds ordet. Och så använder han det genom din mun ut emot fienden. Det är svärdet vi har fått. Det skarpa, tvegade svärdet. Det är skarpare än något annat svärd, säger Bibeln. Och det är så spännande att den helige ande tar det. För den helige ande är författaren till boken. Det är han som har inspirerat Guds män och Guds kvinnor. I det skrivna talade ordet, att det kom på pränt. Den helige ande har författat det genom människor. Alltså genom att citera Guds ord så övervann Jesus Satan i kampen. Och precis så är det för dig och mig. Och därför så vill jag påminna om en sak som ibland vi är lite dåliga på. Och det är att läsa Guds ord. Det är lätt att vi försummar Guds ord. Men om vi som kristna försummar att studera Guds ord, så berövar jag ju den helige ande det vapen som han vill ge mig i striden. I stridens stund. Jag berövar den helige ande det som han vill ge mig om jag inte läser Guds ordet. Och om jag bekänner mig till ordet och erkänner Guds ords högsta auktoritet, så kan den helige ande strida för mig. Det är en hemlighet i det. Det är därför det är så viktigt att vi läser och fyller oss med Guds ord. Och det som då, om jag inte hade ordet, kunde ha varit mitt beskydd och hjälp i kampen, det kanske blev ett nederlag eller ett sår i mig. Det blev ett nederlag i strid. Med bekännelse menas bland annat att säga detsamma som Gud säger. Eller hur? Det är ju det som är bekännelsen. Jag säger det som Gud säger, det som står i ordet. Egentligen så finns det ett ord där på grekiska som ligger i närheten av att vara enig med Gud. Bekännelsen, min mans bekännelse, det är ungefär att vara enig med Gud. Vi talar ju så mycket om enighet idag. Att vi ska vara eniga. Att vi ska vara ett i Jesus. Men då vill det ju till att vi är ett med honom också, eller hur? Då måste vi ju hålla oss till sanningen. Då måste vi ju hålla oss till det rena, klara Guds ordet. Att vara ett, att det är min mans bekännelse. Jag är ett med Gud. Med hans ord. Det står till och med Du behöver inte slå upp det, men det står i andra Mosebok 23 och 25. Ni ska tjäna Herren er Gud och han ska välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. Det står så. Om vi tjänar Herren vår Gud så ska han välsigna vår mat och dryck och ta bort sjukdom från oss. Och vågar vi ha den bekännelsen idag? Att använda oss av Guds ord. Att tala vad Bibeln lär i alla situationer. Så säger Herren. Så säger Guds ord. Så här är det med mig. Att jag felar ibland. Du kanske inte gör det, men jag gör det. Är jag sjuk så får jag frågan. Då har jag stått hemma och ropat till Gud så här. Herre, nu bekänner jag mig till ditt ord. Du är Herren, min läkare. Från och med nu är jag helad i dina sår. Så ropar jag till Gud när jag står hemma. Har du gjort det någon gång kanske? Ja, och så ringer telefonen. Så är det någon god vän som ringer. Och så säger, hej, det var länge sedan. Hur är det med dig nu? Hur mår du nu? Ja, då kommer man av sig lite och så säger man, jo tack, jag mår bra, säger man. Ja, men hur känns det? Har du ont nu då? Hur känner du det? Ja, säger man, ja, inte så farligt. Det är bättre nu. Eller? Det gjorde jag senast idag. Jag bekänner det idag. Vad var jag då i min bekännelse till Guds ord? Jag hade stått ett par timmar innan och sagt, i dina sår är jag helad. Och så sist står jag i telefon och säger, ja, någonting annat. Alltså så här är det ju. Vi behöver ju lära oss någonting här. Ofta bekänner vi en sak, gör eller säger en annan. Men om man bekänner Jesus som sin frälsare och samtidigt lever i synd. Ja, men då betyder ju inte min bekännelse som att han är min frälsare. Vad betyder det då om jag samtidigt vet att jag lever i synd? Och det är ju samma sak med våra kroppar. Om vi bekänner att Jesus är vår läkare, det står i Bibeln. Det är Guds ord, det är inte jag som säger Herren är vår läkare. Men om vi samtidigt talar och handlar som om man inte är överläkare. Vad blir det då med vår bekännelse? Vi har oftare en bekännelse som inte är i harmoni med Guds ord. Men vi är ju förlösta från fiendens makt. I allt, från fiendens allmakt. Jesus seger är ju också vår seger, läser vi om Guds ord. Så i 1 Johannes 3 och 8. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Det står faktiskt så. För att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Vi kan läsa från Kolosserbrevet, det andra kapitlet, och vers 9, om vilken seger vi har vunnit. Kolosserbrevet, det andra kapitlet, vers 9. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, i Jesus, och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse då ni avkläddes er syndiga natur. Och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er omskurna natur, också er har gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Kan vi få mera kraft mot fienden? Vi har ju allt där. Vi har ju allt. Om vi bara vågar bekänna oss till det. Vi har ju allt. Den heliga ande ger ju frihet, inte fångenskap. Och han vill leda och hjälpa oss om vi bara överlåter våra liv och personligheter. kommer vi tillbaka till det här som jag talat om tidigare här. Vad var syftet med att vi skulle få den heliga ande? Var det för att vi skulle få ett nytt språk att tala? Nej, det var det ju inte. Syftet var för det första att varje troende ska bli klädd, utrustad med kraft genom den heliga ande. Och nummer två. Och så få kraft att vittna. Och genom sitt personliga vittnesbörd vinna andra för Jesus. Och för det tredje, de ska i sin tur bli klädda med kraft för att vinna fler. Och så ska evangeliet nå ut ända till jordens ändar. Och alla människor ska få höra budskapet om Jesus. Så enkelt är det. Det är vårt primära uppdrag. Något annat uppdrag har vi ju inte fått utan att vinna människor för Gud. Och det här kan ju leda till världsevangelisation i alla generationer. Ja, men jag kan inte gå ut, säger du. Nej, men det finns alltid någon någonstans som man kan vittna för. Någon man möter. Någonstans. Och man kan vara ett föredöme i bön och be att Herren ska öppna dörrarna för vår stad, för Linköping. Och församlingen är villig att lyda Guds ord och kallelse. Så finns det ju faktiskt ingen annan plan som är så suverän som denna. Så vi behöver ingen annan plan. Det här är plan nummer ett som Gud har gett oss genom sitt ord. Den inneboende auktoriteten som vi får i det ögonblick vi föds på nytt. Genom att Jesus själv har tagit sin boning i oss. Ger kraft att övervinna synden i det nya livet. Slaven är borta, slaven är friköpt. Vi är inte längre slavar. Och ändå, innan pingstdagen kom i Jerusalem, så ser vi ändå trots allt ingen större förändring i människors liv att leva. Trots att Jesus hade dött och uppstått ifrån de döda, så rullade det på precis som i våra dagar. Vi vet att Jesus lever och att han har uppstått. Och det är ju den kraften som vi behöver vittna om. Att vi tror ju på en levande Gud. Det är ju vårt vittnesbörd att Jesus lever. Halleluja!
Amen. Amen.
Amen! Tänk att vi har en levande Gud. Och tänk att han har strykit ut det skuldebrev.
Jag är så oerhört
tacksam. Kommer jag till det. Jag känner mig så fattig och eländig och liten. Och jag tänker, hur kunde du förlåta mig min synd som jag ser? Jag är så tacksam för det. För jag var verkligen dömd. Jag var dömd genom mitt liv att leva. Det fanns ingen frälsning för mig. Jag var dömd. Men jag blev frikänd. Tänk vilken nåd. Så förunderligt alltså. Det är så stort för mig. Varje dag tänker jag. Att tacka Jesus. Jag kan inte fatta. Jag kan inte fatta att jag blev frikänd. Domen gick över mig. Det är så underbart. Och det är ju det vi behöver börja vittna om i våra liv. Och det kan vi göra tack vare att Jesus lever. Tack vare att han har uppstått. Och så var det med lärjungarna. De var precis som dig och mig. Eller hur? De hade ju följt sin mästare. De hade ju sett honom göra allt det här. Under tecken kraftgärningar. De hade till och med sett honom gå på vatten. Väckt upp Lazarus ifrån de
Amen.
Döda.
Amen.
Men det var ingen större förändring i dem ändå. Det var ju inte det. Tyvärr. Men så plötsligt på pingstdagen. Åh, så oerhört dramatiskt. Så förvandlas en hel stad, hela Jerusalem, på bara några få timmar när den heliga ande bara dånar in så platsen skakar. Tänk! Och den heliga ande kommer över lärjungarna. Och dagen slutar med att 3000 människor tar emot budskapet, blir omvända och kommer med i församlingsgemenskapen på en dag. På en enda dag, bara på några timmar. Tänk vilken kraft det är i den heliga ande. Och det här som skedde då, det var för att lärjungarna blev beklädda med kraften. De fick plötsligt kraft att använda den inneboende auktoriteten i namnet Jesus, i andens kraft. För den dagen du blir född på nytt så får du Jesus på insidan. Och hans namn är över alla andra namn. Det är en auktoritet och en fullmakt i det namnet Jesus. Vi brukar läsa från Apostlagärningarna 4. Jag tror vi ska göra det idag också. Slå upp Apostlagärningarna, för jag tycker det är så underbart att läsa där. Hur de samlas när de blev förföljda. De samlas till bön. Och när Petrus och Johannes hade stått inför stora rådet och blivit frigivna, så gick de ju till sina egna. De kom till sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldsta hade sagt till dem. Och de hade sagt, ni får absolut inte tala i det namnet. För det namnet, det var väldigt kontroversiellt att tala i namnet Jesus. Och är det inte så idag? Du får tala om Gud, du får tala om vad du vill. Men talar du om Jesus, då ser du hur folk kan bli galna. De blir fullständigt, de kan gå i taket när du talar om Jesus. I alla fall i Sverige. Det kanske inte är så när man kommer ner till Portugal. Men när man talar om Jesus i Sverige, då får man på moppen alltså. Det är inte populärt idag. Nej. Och det var det inte då heller, ser vi ju. Men det var just det de gjorde. Var de än kom så predikade de att han var frälsaren, att han hade dött på ett kors, att han hade uppstått ifrån de döda, att han lever i härlighet. Och att han hade sänt sin ande till oss som den största gåvan vi kunde få i mänskligheten här på jorden. Vi kan ju inte få en större gåva än den helige ande. Ja, men det står i alla fall att i vers 24 i det fjärde kapitlet, när de hörde det ropade de endräktigt till Gud och barn. Tänk att de ropade endräktigt till Gud och barn. Det var samma ande i dem. De ropade, det var ett mål de hade. Och jag tycker så mycket om, jag brukar läsa det i vers 29, hur de fortsätter att be. Och nu Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare. Och att frimodigt predika ditt ord. Det är det här vi behöver börja göra. Frimodigt predika Guds ord. Genom att du Herre räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Åh, vad jag längtar efter det. Jag är så feg. Jag är så feg. Jag vill frimodigt predika Guds ord, precis som det står här. Det här är min längtan. Vi fortsätter lite några verser så här och läser lite framåt. 4:33. Så står det så här. Och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. Det här är ju kraften i uppståndelsen, i evangeliet. Det är det handlar om. Vi kan läsa också i vers 20, 50 kapitlet, vers 28. Apostlagärningarna 5:28. Och då hade de varit inför stora rådet här igen. Då säger de, förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet. Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Var de än kom så hände det ju någonting. Apostlagärningarna 8:8, Filippus i Samaria. Så står det där att när han var där så de höll sig endräktigt, står det i vers 6, kapitel 8. Endräktigt till det som Filippus predikade. När de hörde och såg det tecken som han gjorde. Alltid följde de Jesus och lärjungarna när de hörde och såg vad som skedde, vad som predikades. Ty under höga skrik får orena andar ut ur många människor och många lama och lytta botades. Och vad hände? Jo, det blev stor glädje i den staden. Vi går till kapitel 13 och vers 44. Och så står det så här att följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. Visst är det härligt att läsa? Alltså jag tycker det är så spännande att läsa det här. Jag blir så exalterad när jag läser det här. Men så står det i vers 45. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Men folket kom, nästan hela staden kom för att lyssna. 16 och 20, tror jag. Ja, det är Paulus och Silas i fängelse. Då står det så här i 16 och 20. De förde fram dem till stadens domare och sa: de här männen stör ordningen i vår stad. Vad härligt att de störde det här religiösa, vad ska man säga, mjäkiga, ljumma, vad ska man kalla det för? Vad härligt att de kom dit och störde med budskapet om Jesus. 19 och, ska vi se om det är rätt här, 19 och 29 slutar vi med där i apostlagärningarna. Hela staden kom i uppror och folk rusade alla på en gång till teatern och släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Alltså det som hände här var att städerna kom i uppror när de predikade och förkunnade evangelium. Apostlarna hade alltid en stor andlig inverkan på samhället dit de kom. Det blev ett uppvaknande, det blev som en pil, som ett stäng i deras hjärta när de predikade ordet. Men det blev ofta också upplopp, det läser vi om här, va? På vissa orter. Men det som hände var att människor blev påverkade och de väcktes ur likgiltighet, mörker och andlig sömn. Och där vill jag säga att det svenska folket lever idag, precis som Stefan inledde med. Det är ju precis där vi är idag. Likgiltighet, mörker, synd. Alltså det här landet är så långt ifrån Gud. Vi har vänt oss bort ifrån Gud i det här landet. Hur ser det ut i våra samhällen idag? Hur ser det ut i Sverige? Nu går vi bara till Sverige då. Hur lever vi som kristna i vår tid? Och hur ser det ut på insidan i våra kyrkor? Vänder du och jag, vänder vi som församlingar upp och ner på städerna? Gör vi det när vi förkunnar? Vet ens våra grannar om att vi tror på Jesus? Vet de om varför vi går till våra kyrkor överhuvudtaget? Och bryr de sig om det? Hur frimodiga är vi att tala med människor om Jesus som vi möter? Vad är det som fattas i våra liv? Svar. Kraften. Dynamiten. Dynamis. Kraften saknas i våra liv. Den har försvunnit. Och det finns ingenting annat som kan fylla den platsen. Vi måste få fatt på det här i vårt land igen. Sverige var en gång ett brinnande land för Jesus. Det brann Guds eld. Man fick utstå spott och spe. Man blev förföljd i Sverige också för sin tros skull. Det var till och med så att för riktigt länge sedan så utvisades människor på 1800-talet ur Sverige. De var tvungna att fly ut ur Sverige. Därför att de fick inte ha möten, de fick inte be, de fick inte fira Herrens måltid. De fick inte läsa Guds ord själva. Det var bara förbehållet för prästerskapet. Precis som det är i katolska kyrkan. Alltså så var det här i Sverige också. Man fick inte lov att läsa Guds ord. För man kunde inte tolka det. För det var bara prästerna som kunde. Man fick inte fira Herrens måltid. För det skulle bara vara prästerna som skulle dela nattvarden. Brödet och vinet. Det fanns en tid av förföljelse i vårt land också. Och Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 4:20 att Guds rike består inte bara i ord utan i kraft. Och det är kraften vi måste få fatt på. Vi måste synliggöra Guds ord när vi predikar. Det måste bli kraft. Det är kraften som gör våra ord effektiva och dynamiska. Dopet i den helige ande. Vi behöver Guds eld, vi behöver dopet, det verkliga dopet i kraft för att bli vittne. Och vi behöver återerövra det som vi har fått. Vi har fått den helige ande, vi har tagit emot dopet i den helige ande. Men vi behöver på nytt överlåta oss till det. Så att det blir som vi läser om i apostlagärningarna, gång på gång uppfylls de av den helige ande kraft. Alltså alla lärjungarna som tog emot dopet i den helige ande, när vi läser i apostlagärningarna, så var det för var och en av dem ett personligt bevis. Vi sa det på bönen sist. Vi lever så långt ifrån verkligheten att Jesus lever. För de som hade gått sida vid sida med Jesus, sett honom göra under och tecken, följt honom, så var han ju väldigt levande. Det var väldigt levande för dem att han hade lagt sig i en grav. Men de hade också mött honom som uppstånden. Det var flera hundra personer som kunde vittna om att han var uppstånden. För dem så nära in på Jesus så levde de ju med det här. Det var livet för dem. De väntade vilken dag som helst skulle han komma tillbaka. Så för dem så var det direkt personligt bevis när det kom det han hade lovat. Och det var ett bevis också att han verkligen var förhärligad hos sin fader som han hade sagt. Och så hade han lovat att de skulle vänta på den helige ande för de skulle få kraft när den helige ande kom över dem. Och just det här blev ju ett verkligt bevis. De tog det på allvar. Och ibland när vi ber om dopet i den helige ande så tänker vi kanske mest på att få tala i tungor. Alltså vi har kommit lite fel där. Vi har fastnat. Vi tänker inte på att när vi ber om andens dop så är det ju för att vi ska bli utrustade för att föra evangeliet vidare. Det var ju det som var syftet med det. Alltså man fick en personlig kontakt med Jesus genom dopet till den helige ande. Den uppstående Jesus. De visste att det var sant. Att de fick gåvan. De visste det. Och Jesus hade sagt att den helige ande kunde inte ges till församlingen förrän han hade blivit förhärligad av fadern i himlen. Dels så har vi fått direktkontakten. Vi har fått direktkontakten med tronrummet och Jesus i dopet i den helige ande. Men också den nytestamentliga församlingen. Det här är ju syftet. Precis så som den kom till i Jerusalem och som den därefter beskrivs i apostlagärningarna. Och det här är inte endast en doktrin eller lära som många teologer har gjort det till. När blir man andedöpt? Blir man det när man tar emot Jesus, när man blir frälst? Eller är det ytterligare något som sker sedan? Utan det här är ju verkligen en spännande verklighet och en fortsättning på det som Jesus började göra och lära. Där har vi ju kallelsen. Att vi ska fortsätta göra det som Jesus började göra och lära. Därför så är det bra om vi söker dopet i den helige ande. Och låter oss förnyas. Jag talar till mig själv också. Ja, vi behöver den här kraften. Och sen behöver man inte känna fördömelse. Alltså, Om du säger att jag kan inte gå ut, jag kan inte göra det. Nej, men du har säkert en annan uppgift i kroppen, i församlingskroppen. Gud kallar, och vi kan aldrig säga det är Gud som kallar ut. Det är Gud som söker och utväljer. Du kanske ska bara stå bakom i bön och i förbön. Det är minst lika viktigt att vi finns. Du ser ju här i Apostlagärningarna 4 hur församlingen bad. Och vad som hände, hela platsen skakades. Det är ju genom bönen det sker. Alla kan inte gå ut. Men vi har fått en kallelse som församling att gå ut och vinna den här världen för Jesus. vi sluta med att läsa i Efesierbrevet. Efesierbrevet, bara för att vi ska se lite vad vi har där. Efesierbrevet. Det första kapitlet. Vi behöver inte läsa hela, men annars är det härligt. Hela det kapitlet tycker jag är underbart. Vi läser från vers 17. Efesierbrevet 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.
Amen.
Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Jag skulle kunna fortsätta att läsa det. Det är ju helt fantastiskt vad vi har fått i frälsningen. Vad vi har fått genom att han rev skuldebrevet för oss. Genom att han köpte oss med sitt eget blod. Genom att det fanns en plan ifrån världens begynnelse för oss människor. Och där är vi nu. Och vi får ta emot. Är du inte andedöpt, så sök andedopet. Gör det. För det är underbart. Det är en kraft i ditt liv. Och vill du bli förnyad, så be om en förnyelse i Herren. Låt Herren på nytt få röra vid dig. Det här gäller alla. Det här handlar inte om generationer, vänner. Det här handlar om vi är lämnar alla i Kristi kropp. Vi är alla lämnar i kroppen. Så låt oss göra som de gjorde i apostlagärningarna. Låt er uppfyllas av anden, syskon. Och så får vi kraft. Inte för att vi är något, men för han som bor i oss. Han är större än den som är i världen. Och så kan vi frimodigt gå ut, oavsett vad de kallar oss, eller vad de kastar på oss, eller vad de nu gör. Låt dem göra det. Det kommer en tid. Det kommer en dag när vi ska stå inför Guds tron. Tillsammans. Vilken underbar dag vi ska bli. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner. Han som döden för mig ner. När han tar mig i sin hand och leder mig till löftesland. Tänk vilken underbar dag det ska bli. Vi har verkligen något att se fram emot.
Tack Jesus.
Amen. Amen.